Fortsatt upptrappning i Mellanösternkrisen. En rapport den 18 augusti 1990 på morgonen.
Nu har det hänt som många västregeringar befarat. Irak tar västerlänningar som gisslan och för dem till anläggningar som Irak befarar kan komma att utsättas för amerikanska flyganfall. Här är en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent.
Talmannen i det irakiska parlamentet, Sadun Mahdi Sali, sa i ett uttalande sent igår kväll att västerlänningar från, som han sa, aggressiva nationer ska kvarhållas tills risken för ett krig är över. Han specificerar inte hur många västerlänningar som kommer att fängslas eller från vilka nationer, men särskilt amerikaner och britter anses hotade. Enligt talmannen kommer västerlänningarna att föras till civila och militära nyckelanläggningar, och enligt vissa rapporter har redan en grupp på 35 amerikaner som tagits från ett hotell i Bagdad förts till områden som kommer att utgöra militära mål vid ett eventuellt amerikanskt anfall. Det finns omkring 20 000 västmedborgare i Irak och Kuwait. Av dem är cirka 8 000 britter eller amerikaner. Läget för de omkring 145 svenskarna som finns kvar i området anses inte lika allvarligt, eftersom Sverige inte vidtagit andra åtgärder mot Irak än att delta i FNs sanktioner mot landet. Beskedet från Bagdad igår kväll att hålla kvar västmedborgare som en mänsklig sköld innebär en ny upptrappning i nervkriget mellan Irak och de makter, främst USA, som står emot president Saddam Hussein. Ett annat tecken på att det just är en gisslansituation är att tusentals egyptier tillåts lämna Irak via Jordanien. Igår kom 18 000 människor, företrädesvis egyptier, över gränsen vid Ruwaished i östra Jordanien. Egypten leder den arabiska styrka som skickats till Saudiarabien. Lars Kobbe, Nicosia.
Men redan innan det blev känt att Irak nu alltså använder västerlänningar som ett slags mänsklig sköld, så ökade USA sina militära aktiviteter i Mellanöstern.
Krisen i Persiska viken trappas upp timme för timme, och vår utsände Lars Kobbe ger den här lägesrapporten.
Bagdad-tidningen Al-Qadisiyye, som är organ för det irakiska försvarsdepartementet, skriver idag att Irak kommer att använda massförstörelsevapen och strategiska avskräckningsvapen för att slå tillbaka varje angrepp. Vi varnar aggressionsstyrkorna, skriver tidningen, för en förbränningsugn som ingen kan ta sig ut ur om de inleder en aggression. Det är känt att Irak besitter en omfattande kemisk vapenarsenal, och det har spekulerats i om landet har möjlighet att framställa kärnvapen. Efter en israelisk räd mot ett irakiskt kärnkraftverk för några år sedan anses dock de möjligheterna som ytterst små.
Lågkonjunkturen har drabbat Sverige snarare än väntat, och i Ekot så har ni kunnat höra att arbetslösheten nu är den högsta på 2 år enligt siffror från Arbetsmarknadsstyrelsen. Och i Blekinge län så har antalet arbetslösa fördubblats sedan förra året, och i Lilla Sölvesborg går nästan 4% av befolkningen utan jobb, och där är det glest mellan platsannonserna på Arbetsförmedlingen.
Nej, man måste ju utbilda för någonting. Det finns ju nästan ingenting för en sån som bara var timma några år. Alldeles hopplöst.
Det är svårt att hitta något överhuvudtaget.
Ja, jag har försökt på annat håll och liksom genom vänner och bekanta mig. Men det de säger, det finns inom vården. Men då måste man ju någon form av utbildning med mig ha det med.
Det blir nyheter från Ekot. Och vi börjar med den resolution som FNs säkerhetsråd i morse enades om mot Irak. Här är New York.
Helt enhälligt kräver säkerhetsrådets 15 medlemsländer att Irak ska tillåta alla utlänningar att kunna lämna Irak och Kuwait omedelbart och att inget steg tas för att äventyra deras säkerhet eller hälsa. Resolutionen säger också att konsulär personal ska tillåtas att träffa dem. Det var USA som återigen drev på en diplomatisk handling inom FN. Reaktionerna här har varit mycket starka mot beskeden från Bagdad, först om att utlänningarna skulle förflyttas bland annat till militärförläggningar och sedan att de skulle riskera att bli utan mat under handelsblockaden mot Irak. Den amerikanska ambassadören i FN, Thomas Pickering, använde också ordet gisslan för första gången innan säkerhetsrådets snabbinkallade möte började. FNs generalsekreterare har meddelat att han tänker sända två emissarier till Irak och säkerhetsrådet vill nu att de överlägger med Iraks regering så att utlänningarna kan lämna området. Detta är den fjärde resolutionen som säkerhetsrådet antagit sedan konflikten började den 2 augusti. Den första innehöll krav om tillbakadragande av trupper, den andra handels- och vapenembargo och den tredje att ockupationen av Kuwait är legalt ogiltig. Alice Petrén, New York.
Och för en stund sedan fick vi veta att amerikanska örlogsfartyg öppnat eld mot ett irakiskt tankfartyg utanför Bahrain i Persiska viken. Det uppger den irakiska nyhetsbyrån IRNA. Irak kallar beskjutningen ett illdåd och sa att USA och dess allierade får vara beredda att ta ansvar för det. Iraks utrikesminister Tareq Aziz säger i en intervju för det amerikanska tv-bolaget CBS att han inte anser det som en krigshandling att hålla utlänningar kvar i Irak och Kuwait. Däremot är de av USA framtvingade sanktionerna mot Irak en krigshandling, menade Tareq Aziz. De uppgifter som svenska utrikesdepartementet fått från Bagdad tyder på att svenskarna i Kuwait och Irak i varje fall för närvarande inte tycks riskera internering, det sa UDs presstalesman Lars-Olof Lundberg igår kväll. Medan Irak nu hotar med att låta utlänningarna svälta har den sista livlinan skurits av för livsmedelshandeln med Irak. Inga fartyg med Irak-destinerad last angör längre den jordanska hamnen i Aqaba, rapporterar vår utsända på platsen.
Ute på vattnet i Aqaba-viken ligger den norska 150 000 tonnaren Tanga för ankar. Hon är ett lagerfartyg för spannmål och i 6 års tid har hon legat i dockan och lastat om vete för vidare transport till Irak. Men nu kommer inga spannmålslaster längre till Aqaba och Tanga har seglat ut på redden och väntar. Väntar liksom fartygen i Suezkanalen som var destinerade till Aqaba med last till Irak. Sedan en vecka tillbaka kommer inte längre några fartyg med irakisk last av livsmedel till Aqaba. När två båtar som just nu lossar bomull respektive socker, när de har lossats färdigt, då är det slut med alla leveranser till Irak. Snaran drogs åt av fartygens rederier utan att Jordanien behövde fatta något formellt beslut om att stänga hamnen i Aqaba för handel med Irak. Vindsurfare och paddelbåtar har vattnen nästan för sig själva. Det är ett märkligt lugn på de annars så trafikerade vattnen. Men ett oroande lugn i en vik som på en gång omsluts av Jordanien, Israel, Egypten och Saudiarabien. Och här har nu det sista hålet täppts till för livsmedelsimport till Irak. Titti Nylander, Aqaba.
Ja, Irak gav idag orden att alla västerlänningar i Kuwait ska samlas på 3 hotell i huvudstaden. Och samtidigt anklagade den irakiska utrikesministern USA för piratfasoner.
Samtliga västliga medborgare i Kuwait ska samlas på Hyatt Regency, Meridian och International. Om inte så sker så får individerna och deras regeringar ta det fulla ansvaret för alla oönskade konsekvenser. Meddelandet från det irakiska inrikesministeriet lästes upp i Bagdadradion och gick inte in på vad som skulle hända om västerlänningarna inte följde uppmaningen. Inte heller gavs någon tidsfrist när de utländska medborgarna skulle infinna sig på hotellen. Det finns ungefär 9000 västliga medborgare i Kuwait. Av dem är 6000 britter och amerikaner och de båda ländernas utrikesministerier har rått sina landsmän att tills vidare inte lyda den irakiska orden utan stanna kvar i sina bostäder. För 2 dagar sedan gick de irakiska myndigheterna ut med en liknande order, men britter som kom till de anvisade hotellen då hittade inga iraker som tog emot dem. Samtidigt kommer rapporter att tiotals britter, amerikaner, fransmän och västtyskar ska ha tagits från sina hotell i Kuwait City och i Bagdad och förts till olika strategiska punkter. Igår sa Irak att västerlänningar ska användas som mänskliga sköldar för att avskräcka USA från att anfalla strategiska installationer runt om i Irak och Kuwait. Igår meddelade också den irakiska arbets- och socialministern att utlänningarna som finns kvar i Irak och Kuwait kommer att få dela den irakiska civilbefolkningens alla svårigheter om handelsblockaden av Irak fortsätter. Matransonerna kommer i första hand att gå till den irakiska krigsmakten och krigsindustrin i landet. Iraks utrikesminister Tareq Aziz anklagade idag USA för att bedriva piratverksamhet i Persiska viken sedan amerikanska örlogsfartyg sent igår och idag avlossat varningsskott mot irakiska fartyg som försökte bryta blockaden. Tareq Aziz sa att USA och dess allierade får bära det fulla ansvaret för resultaten av deras fientliga handlingar. Lars Kobbe, Nicosia.
Brittiska medborgare i Kuwait har idag på morgonen förts till viktiga strategiska platser av irakiska soldater. Det bekräftade brittiska utrikesdepartementet.
Enligt brittiska UD är det hittills åtminstone ett 40-tal brittiska medborgare som har hämtats på hotell i Kuwait City och förts bort. Utrikesdepartementet utgår ifrån att britterna enligt Iraks uttalade avsikter har förts till strategiskt viktiga civila och militära platser. Det har samtidigt kommit obekräftade uppgifter om att brittiska medborgare som suttit instängda på hotell i Bagdad sedan invasionen också de har hämtats och förts bort. Brittiska diplomater har de senaste dagarna förvägrat tillträde till hotellet i Bagdad. Nu under morgonen har den brittiska regeringen via BBC:s sändningar över Kuwait och Irak varnat sina medborgare och lovat att sätta mesta möjliga tryck på den irakiska regeringen för att få den att ändra sig.
British government views these actions with the gravest concern. It will bring the greatest possible pressure to bear on the Iraqi government to reverse them. In the meantime, the advice to British nationals in Kuwait and Iraq is to stay at home and maintain a low profile.
Under tiden är rådet till brittiska medborgare i Kuwait och Irak att stanna hemma och ligga lågt enligt radiomeddelandet. Också den brittiska regeringen har efter vice utrikesminister William Waldegraves känslomässiga uttalanden i torsdags hållit en låg profil i frågan om västerlänningarnas säkerhet. Fortfarande undviker Storbritannien att tala om gisslan. Den irakiska ambassadören här i London får ta emot den ena protesten efter den andra under allt kyligare former, men de mer dramatiska brittiska reaktionerna har försvunnit. Sådana reaktioner har inte påverkat Irak utan bara ökat oron hos de fängslade britternas många anhöriga här i Storbritannien. Bland de 4500 britterna i Kuwait och Irak finns 700 barn under 16 år, några är relativt nyfödda. Den brittiska regeringen vill undvika att provocera dessa medborgare till att ge sig in på desperata flyktförsök över gränsen till Saudiarabien. Men klart är att den allvarliga oro som den brittiska regeringen uttrycker via BBC inte blivit mindre efter Iraks meddelande nu på morgonen att västerlänningarna måste uppsöka något av tre hotell i Kuwait City. Den irakiska uppmaningen tolkas här i Storbritannien som att de västerlänningar som väljer att stanna hemma nu hotas med våld och ytterst riskerar livet. Thomas Axner i London.
I Mellanöstern har idag ytterligare två arabstater slutit upp bakom USA och förklarat sig villiga att ställa upp militär. Det är Förenade Arabemiraten och Oman. Och president Bush tog alltså bladet från munnen i ett tal nu sent på eftermiddagen.
We've been reluctant to use the term hostage, but when Saddam Hussein specifically offers to trade the freedom of those citizens of many nations he holds against their will in return for concessions, there can be little doubt that whatever these innocent people are called, they are in fact hostages. And I want there to be no misunderstanding. I will hold the government of Iraq responsible for the safety and well-being of American citizens held against their will.
När George Bush för första gången personligen och på eget initiativ kommenterade de fasthållna utländska medborgarna i Irak och Kuwait skärpte han tonen ytterligare. De kvarhållna västerlänningarna är gisslan och ingenting annat, slog presidenten fast. Talet var en klar uppmaning till Saddam Hussein att omedelbart släppa gisslan. Om inte kommer Irak att ställas till svars, sa Bush. Och bakom de skärpta formuleringarna kan tolkas en varning om att någon form av väpnad aktion är att vänta från USA om inte gisslan frisläpps. Samma hårda ordalag använde George Bush i samband med invasionen i Panama. Ett angrepp som bland annat motiverades med att amerikanska liv var i fara. Helt klart är att George Bushs tal idag är en ytterligare upptrappning av ett redan spänt läge. Folkviljan, Washington.
Samtidigt fortsätter uppladdningen i Persiska viken. Och USAs försvarsminister Dick Cheney, som är på rundresa i regionen, kunde idag meddela att amerikanska soldater nu inte bara har tillträde till Saudiarabien utan även till Förenade Arabemiraten.
And I am especially pleased that the United States forces are among those accepted by the UAE in defense of the Gulf.
På väg är också 22 smygbombare, USAs modernaste och ett av världens dyraste flygplan. Meningen är att de 22 attackplanen ska avskräcka Irak från ytterligare sådana militära äventyr som invasionen av Kuwait. Smygbombaren kan röra sig bakom fiendens linjer utan att synas på radar och då till exempel bomba utvalda mål.
En lägesrapport från Mellanöstern den 21 augusti 1990.
Den irakiska utrikesministern Tariq Aziz sa på en presskonferens i Jordaniens huvudstad Amman i eftermiddags att Irak är redo att förhandla med USA om krisen i Persiska viken. Samtidigt gjorde Aziz skarpa utfall mot USA som han anklagade för aggression mot Irak. Aziz sa också att de utlänningar som hålls kvar i Irak och Kuwait inte är gisslan utan gäster hos det irakiska folket i syfte att förhindra en katastrof. Och i ett tv-sänt budskap från Iraks president Saddam Hussein till USAs president Bush för en liten stund sedan varnade Saddam USA för att inleda ett krig mot Irak. Det kommer att leda till katastrof, sa Saddam, som också anklagade Bush för att bete sig som Adolf Hitler. Egypten har börjat sända stridsvagnar och luftvärnsrobotar till Saudiarabien som understöd för de 5000 egyptiska soldater som redan finns i landet. Syrien bekräftar idag att också syriska trupper nu finns i Saudiarabien. Diplomatiska källor anser att det rör sig om 1200 syriska soldater. Samtidigt säger brittiska försvarsexperter att Irak har flyttat in sovjetbyggda robotar av typen Scud som kan nå Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Det är robotar som kan laddas med kemiska stridsspetsar. Och en del av USA-styrkorna i Saudiarabien har nu också intagit positioner som gör det möjligt för dem att genomföra attacker in i Kuwait. De irakiska trupperna i Kuwait är i så dåligt skick att det praktiskt taget omöjligt för dem att invadera Saudiarabien. Det uppger underrättelsekällor för brittiska tidningar idag. De irakiska trupperna sägs ha så dåliga försörjningslinjer bakåt att de måste stjäla vapen och bensin från civilpersoner. Irak har nu dragit tillbaka alla sina soldater från de områden i Iran som ockuperades under det 8 år långa kriget. Det här innebär att kriget mellan Iran och Irak nu formellt är slut. Irak inledde sin reträtt från Iran i fredags sedan president Saddam Hussein oväntat hade gått med på Irans fredsvillkor. De 9 medlemsstaterna i Västeuropeiska unionen beslutade idag att samordna sina militära insatser i Persiska viken. Syftet är att därigenom ytterligare skärpa handelsblockaden mot Irak och Kuwait, säger Frankrikes utrikesminister Dumas. Västtysklands utrikesminister Genscher tillkännagav i samband med mötet i Paris idag att den västtyska författningen ska ändras så att tyska styrkor ska kunna sättas in utanför Europa.
Och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher har för första gången på 2 veckor uttalat sig om krisen i Persiska viken. Hon sa att Storbritannien står fast vid sin politik att med militära medel driva igenom FNs sanktionspolitik. Hon gick också oväntat till mycket hårt angrepp mot det internationella Röda Korset som enligt Margaret Thatcher inte gjort något för att skydda utlänningarna i Irak och Kuwait.
We collectively asked the International Committee of the Red Cross to protect our nationals in those countries the 8th of August. And we are deeply disappointed that action has not yet been taken.
Redan för nära 2 veckor sedan, den 8 augusti, bad USA, Storbritannien och flera västländer om det internationella Röda Korsets hjälp att skydda västerlänningar i Kuwait och Irak. Trots påstötningar har inget hänt sedan dess. Vi är djupt besvikna över det. Röda Korset kan naturligtvis göra något som Margaret Thatcher. Hennes fräna angrepp illustrerar den brittiska regeringens stora svårigheter att agera för att skydda de 4500 britterna i området. Storbritannien har flera medborgare där än något annat västland. Saddam Hussein försöker nu gömma sig bakom västerländska kvinnor och barn. Vi förhandlar inte på sådana villkor. Dessa människor har vissa grundläggande rättigheter som har blivit fullständigt nonchalerade till den civiliserade världens avsky. Det är i högsta grad motbjudande. Inget civiliserat land bär sig åt så som Margaret Thatcher, som ofta återkom till att motståndet mot Irak måste samordnas. Hon slog fast att den brittiska ambassaden i Kuwait ska vara kvar. Hon uppmanade andra länder att behålla sina ambassader där. Storbritannien överväger nu att skicka ytterligare styrkor till Persiska viken för att militärt genomdriva FNs sanktionsbeslut. En förfrågan från emiren av Kuwait har gett britterna den rätten enligt Margaret Thatcher, som ändå vill att FN genom ett separat beslut ska förtydliga denna rätt så att fler länder kan bidra till en internationell styrka som helt kan strypa Iraks handel. Och en uppmaning från Margaret Thatcher till västeuropeiska länder att hjälpa till har idag redan blivit besvarad. 9 länder inom den västeuropeiska unionen har beslutat att trappa upp och samordna sina styrkor i Persiska viken. Ytterligare 3 länder skickar nu styrkor till området, nämligen Belgien, Holland och Italien. Thomas Axner i London.
Aftonkrisen i Mellanöstern utvecklas nu oavbrutet.
Ja, just nu färdas omkring 250 människor i en konvoj genom Irak upp mot den turkiska gränsen. 90 svenskar ingår i konvojen tillsammans med bland andra finländare och schweizare. Och konvojen tros komma fram till Turkiet imorgon kväll. Aktuellt Bengt Nilsson ställde för en liten stund sedan den här frågan till Iraks utrikesminister på en presskonferens i Amman.
Nothing, we are not asking like, that's why I said it was wrong and bad an intention by the American president to use the word hostages for this situation, because we are not asking but for peace.
Sweden,
so the Sweden, we would hope that the Swedish government would contribute to the cause of peace. We have had a Swedish diplomat working with us, Mr. Eliasson, for a long time in the talks between us and the Iranians under the auspices of the Secretary General in order to achieve peace, and we hope that the government of Sweden will not follow the aggressive, the belligerent American attitude and serve the cause of peace.
Ja, Sten Andersson, Aziz sa i den här intervjun också att Sverige inte har behövt göra några eftergifter för Irak. Men om vi nu inte har gjort dem men ändå deltar i sanktionerna, varför släpps då svenskarna, tror du?
Ja, den motivering man har givit, det är ju att man vill släppa medborgare från de neutrala länderna. Sverige är neutralt. Men det är riktigt, vi har inte gjort några eftergifter. Jag kommer heller inte att göra det. Vi står ju helt bakom FNs sanktionsbeslut och aktivt verkat för att det skulle komma till stånd.
En rapport från Mellanöstern den 22 augusti 1990 sedd ur amerikansk synvinkel.
USA:s ansträngningar att få FN:s säkerhetsråd att godkänna de amerikanska militära aktiviteterna i Mellanöstern går ännu trögt. Men president George Bush sa igår att USA kommer att genomdriva handelsblockaden oavsett om säkerhetsrådet enas eller inte här i New York.
President George Bush underströk att USA rent tekniskt har alla möjligheter att jaga tankfartygen och stoppa dem. Så hur mycket ska vi arbeta för att få FN:s godkännande, frågade Bush retoriskt.
So my question is how much more United Nations action is required, and so I'm going to continue the discussion asking for the advice of my officials here, but at this juncture I'm not prepared to say whether we're going to insist on UN action before we go further.
Den amerikanska presidenten hävdade att han har all rätt som han behöver på sin sida att ingripa militärt och att Frankrike och Storbritannien instämmer. Men i samtalen mellan de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd, där också Sovjetunionen och Kina ingår, var tongångarna annorlunda igår. Sovjetunionen vidhåller att FN ska ha kontroll över militära ingrepp för att genomdriva de ekonomiska sanktionerna mot Irak och Kuwait. Våld måste användas restriktivt och vid rätt tillfälle, var den sovjetiska kommentaren efter samtalen igår kväll. USA ska alltså inte själv bestämma över sina styrkor. Att ambassadörerna nu också tar med sig sina militära rådgivare till samtalen tycks ännu inte ändrat läget. Men George Bush fullföljer sin militära strategi. Igår bekräftade han att reservstyrkan nu har kallats in. Den deltog senast i Vietnamkriget 1968. Denna gång lär det röra sig om 40 000 man. Sammantaget så kommer styrkorna i Saudiarabien att motsvara befolkningen i en medelstor amerikansk stad, sa Bush. Enligt nyhetsbyrån Reuters handlade det om cirka 200 000 man. Den amerikanska presidenten klargjorde också en gång att inviter till samtal från Iraks Saddam Hussein kommer inte att accepteras så länge irakiska trupper är kvar i Kuwait. Alice Petén, New York.
Sydafrika, en rapport den 23 augusti 1990. Oroligheterna fortsätter.
Situationen i Sydafrika blir nu för var dag allt mer grotesk. I lördags hade 200 människor dödats, i måndags 350, igår över 400 och nu var alltså mer än 500 svarta mist livet i strider som ingen tycks kunna stoppa. Och förvirringen ökar. Vem eller vilka står egentligen bakom detta våld nu? Är det en strid mellan sympatisörer till Inkatha-rörelsen och folk som främst stöder ANC? Det stämmer inte, för hur kan det bara fortsätta trots att alla parter, ANC, Inkatha, den sydafrikanska regeringen och andra, uppmanar parterna att upphöra med våldet? Det sägs finnas bevis från ANC-håll och från fackligt håll att grupper inom polis och säkerhetsstyrkor underblåser striderna eftersom konservativa element inom dessa kretsar gärna ser att våldet försenar och kanske saboterar fredsprocessen i Sydafrika. Men inga bevis har lagts fram. Det finns de som tvivlar på att Inkatha-rörelsen har kapacitet att organisera våldet i det här skedet. Andra vana bedömare menar att man från början kunde se ett klart mönster. Inkatha inledde sin kampanj för att rekrytera folk politiskt i områdena runt Johannesburg för några veckor sedan och det ledde till våldsamheter. Inkatha agerade i områden där stödet för rörelsen är mycket litet, kampanjen kan ha bedrivits under diskutabla former och våldssituationer uppstått. Men ingen har alltså riktigt kunnat förklara varför mördandet bara fortsätter. Det har spridits mängder av rykten, falska ANC-pamfletter har till exempel cirkulerat. Flygblad som uppmanade folk att göra sig av med alla sulumänniskor som lever i Sovetos ungkarsarbergen med tusentals män, till stor del Inkatha-medlemmar. Vem står bakom dessa flygblad? Jag knappast Inkatha. Kvar står den yttersta högen som har mest att vinna på att striderna fortsätter och stör fredsprocessen. Men ingen vet säkert och ingen tycks riktigt veta vad man ska ta sig till. Polis och militär finns på plats i de drabbade bostadsområdena utan att det dämpat våldet. Inkatha och ANC ska inom kort mötas på hög nivå för att försöka komma till rätta med situationen. Men inget möte i sikte mellan de båda ledarna för ANC och Inkatha, Mandela och Buthelezi. Alla är ense om att det är bråttom, men dagarna bara går och allt fler liv går till spillo. Det är en mardrömssituation, mänskligt självfallet och politiskt, främst för ANC och regeringen de Klerk och deras fredsprocess. Det här året som har inneburit så mycket positivt i Sydafrika har också varit det våldsammaste på länge. Cirka 2000 liv har krävts under knappt 8 månader. Det är omkring 500 fler än under hela förra året. Bertil Romelsson, Johannesburg.
Nu när klockan är 20 minuter över 7.
Börser, kurser och priser i samband med Mellanösternkrisen i augusti 1990.
Och de ekonomiska följderna av krisen i Mellanöstern fortsätter. Aktiekurserna rasar och såväl räntor som oljepriser fortsätter att stiga. Staffan Sonning.
Kurserna på Stockholmsbörsen har under förmiddagen fallit med 2,6%. De 16 mest omsatta aktierna tappat över 3,5% av sitt värde under förmiddagen. Electrolux hör till förlorarna efter gårdagens besked om att halvårsvinsten har halverats. Aktiekursen föll i förmiddags med en tia, det är ungefär 5%. Ericsson ska berätta om sitt halvårsresultat i eftermiddag. Och inför det evenemanget har priset på Ericssons B-aktier sjunkit med 55 kronor. Ungefär så här ser det ut på de övriga börserna i Europa också. Frankfurtbörsen har gått ner med 2,7% och i London har börsvärdet fallit med ungefär 1,5%. Den allmänna nedgången inleddes i morse i Tokyo. Där försvann hela 6% av börsvärdet under dagens handel. Och så går vi över till oljan. Priset på Nordsjöoljan är uppe i nästan $31 per fat idag. Och det är en fördubbling sedan i juni och det högsta priset på 5 år. Räntorna fortsätter också uppåt. Den korta räntan har idag stigit med 34 punkter, det vill säga 0,3%. När räntan går upp, då innebär det ju att det lönar sig bättre att ha pengarna på banken.
Men några tecken på att privatpersoner flyr från aktier till banksparande rapporteras ännu inte från bankerna, även om en viss ökning av banksparande har ägt rum hittills i år. Men då mer med tanke på en annalkande lågkonjunktur än på grund av händelserna i Mellanöstern. Det traditionella mönstret när börsen faller och oron sprider sig är ju annars att första hand privatpersoner och mindre aktieägare säljer. Småsparare som placerar pengar i allemansfonder tycks dock hålla huvudet kallt just nu. På Nordbanken och SE-banken till exempel ser man inga som helst tecken på panikreaktioner. PK-banken som noga följer utvecklingen säger att det just nu inte är något inflöde av pengar och att försäljningen av andelar är marginellt större än vanligt.
Hur förhåller sig då Israel till Mellanösternkrisen? Här är en rapport den 23 augusti 1990.
Israel har intagit en tämligen tillbakadragen roll i krisen kring Persiska viken så här långt. Men landet är i högsta grad berört och Israel upprätthåller en hög militär beredskap i den pågående konflikten. En attack mot Israel kan framgångsrikt avvärjas, det hävdar en israelisk militärstrateg som Ekots utsände i Jerusalem träffat.
Irak har för närvarande inte kapacitet att rikta ett förödande slag mot Israel. Det säger Dr. Gerald Steinberg vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Irak har visserligen kemiska vapen, missiler och bombplan. Men missilernas stridsspetsar är av blygsamt format och det israeliska luftförsvaret är i stånd att blockera varje attack mot befolkningscentra. Vad beträffar de irakiska markstridskrafterna så befinner det sig hundratals kilometer bort och skulle förmodligen helt slås ut om det förde fram stridsgasutrustat artilleri tillräckligt nära Israel. Talet om Iraks imposanta vapenarsenal är något överdrivet, tycker Dr. Steinberg.
The Iraqi weapons capability is sometimes overestimated, specifically by the Iraqis. The missiles are Soviet Scud Bs, slightly longer range versions with lower warheads, 150 kilogram warheads, not very accurate. And so,
Irak förfogar över sovjettillverkade missiler, så kallade Scud B, men det har ingen hög precision. Man har också sovjetbyggda bombplan som skulle ha svårt att kunna penetrera israelisk luftrum. Saddam Hussein gjorde det militära misstaget att slå till för tidigt, anser Dr. Steinberg. Och bara 2-3 år hade han förmodligen haft ett perfekt missilsystem, kanske kärnvapen. Och under alla förhållanden hade kemiska vapen då inneburit ett verkligt hot mot Israel. Krisen i Persiska viken kan bli utdragen, tror Dr. Steinberg. Båda sidor tycks inrätta sig för det. Och det kan passera flera månader under det att USA pressar Saddam utan att ta till militärt våld. Och Irak och sin sida hoppas att amerikanerna ska tröttna och åka hem. USA kan alltså vilja vänta ut Saddam. Om några månader får sålunda Irak svårt med sina militära förråd av till exempel flygplansbränsle. Men Dr. Steinberg menar att president Bush måste komma till ett avgörande före november månad. Då är det kongressval i USA och ingen vet hur stort stöd han då har i Washington för att hålla kanske en kvarts miljon amerikanska soldater i Saudiarabien. Åke Wiklund, Jerusalem.
Indien och Kashmir den 24 augusti 1990.
Ett kraftverk, och innan vattnet störtar in i kraftverkets tunnlar finns ett nät för att fånga upp skräp. När fångstnätet rensas tillhör det rutinen att ta hand om döda människokroppar. Vid ett tillfälle, det hör jag här i Baramulla, fanns det 8 kroppar i nätet. 7 var kroppar av unga män med avhuggna huvuden. Den 8:e som hade huvudet kvar var borgmästaren från en by längre ner i dalen, skjuten i knäna och med ett öga utslitet. Ingen tvivlar på tolkningen här. Indiens soldater återställer lag och ordning. De gör det metodiskt och med benknäckartaktik. De unga männen ska ha varit Jangdo, gerilla, separatister som krigar för att få ett självständigt Kashmir, och borgmästaren ska ha sympatiserat med dem. Ordinarie förhörsmetod i Baramulla är att ta misstänkta ner till floden och trycka deras huvuden under vattnet tills de visar att de har något att berätta. Och en praktiserad bestraffning för att klottra ordet Asadi, frihet, på en husväg är att klottraren och militären tvingas att slicka bort färgen tills tungan blöder. Den indiska militära kontrollen är massiv. Jag åker 10 mil i bil och den sträckan har fler än 50 checkpoints. I städerna bemannar soldater skyttenästen byggda av sacksäckar i varje gatuhörn. En indisk arbetsgrupp för mänskliga rättigheter, kommittén för initiativ i Kashmir, har skrivit en rapport och talar om, jag citerar, soldaterna och polismännen dödar oskyldiga, våldtar kvinnor och flickor som knappt nått tonåren, de förstör människors egendom, gör slumpmässiga anhållanden och hindrar läkare att utföra sitt arbete. Arbetsmetod alltså, terror och tortyr. Och de berättelser som cirkulerar i Kashmir är de vanliga i krigszoner. Paramilitära poliser åker omkring i jeepar och är fulla. De gör mantelrörelser på sina UCK-pistar och de pekar hotfullt med dem mot civila. Och skjuter dem ibland. En utlänning som är bosatt i Kashmir berättar om en straffexpedition i en gränsby till Pakistan. Soldater brände ner 200 hus i jakten på vapensmugglare och på sympatisörer till den pakistanvänliga gerillagruppen Allahs tigrar. och den indiska centralmaktens metoder ger resultat. Redaktören på en lokaltidning här berättar hur Kashmir för ett halvår sedan dominerades av demonstrationståg med tiotusentals deltagare, frihetsslogans på alla husvägar och rop på självständighet. Lyssna på folk nu, sa redaktören. Det är inte om frihet de talar, det är om förtrycket. Och jag tittar mig om. Ja, intifadans triumferande gröna och gula flaggor är nerslitna. Till och med från moskéns tak. Och från husvägarna är ordet Assadi borta. Bortslickat under gevärshot. Staffan Heimersson, Baramula i Kashmir.
Mellanösternrapport den 24 augusti 1990, kvällen.
För Irak existerar ju inte längre staten Kuwait och därför har man ju beordrat samtliga ambassader att stänga och flytta därifrån. Och tidsfristen för de flesta ambassader gick ut idag. Den svenska ambassaden blev strax före lunchdags idag omringad av irakiska soldater. Men Sverige, som inte erkänner det irakiska styret i Kuwait, kommer inte att stänga ambassaden. Man håller den obemannad men öppen. Förutom Sveriges ambassad är ytterligare minst 4 beskickningar till omringade. Irakiska styrkor finns utanför Norges, Rumäniens, Västtysklands och Ungerns ambassader. Styrkorna har också närmat sig Storbritanniens, Frankrikes och Japans beskickningar i Kuwait. Men dessa är ännu inte omringade. En spansk diplomat säger till nyhetsbyrån AP att Bagdad-regimen hotat använda våld för att flytta västdiplomater som är kvar på sina poster imorgon bitti. Mattias Mossberg har dock inte hört om några våldshandlingar förekommit hittills. Sovjetunionen har tagit hem all sin personal från ambassaden i Kuwait. Men detta betyder inte att beskickningen är stängd, meddelar Sovjets utrikesdepartement. Sverige är ett av 26 länder som vägrar lyda Iraks påbud om stängning av ambassaderna idag.
Karlström.
Någon gång i natt eller i morgon bitti kan president Bushs tålamod och strategi sättas på prov. Då kan hela konflikten förvärras. Irak har givit en mycket bestämd order om att då ska USAs ambassad, liksom alla andra utländska ambassader i Kuwait, stängas. Det finns lite olika tidsangivelser för när det här ska ske. Det talas nu om att fristen kanske har förlängts till imorgon bitti, men att irakerna då kommer att använda våld för att få ut diplomaterna. Från irakisk sida har man sagt att om ambassaderna inte stängs så kommer det att uppfattas som en aggressiv handling. Om irakerna tar den amerikanska ambassadpersonalen som gisslan eller på något sätt bär hand på den, så är en sak säker, att president Bush inte vill hamna i samma situation som president Carter gjorde när amerikansk ambassadpersonal hölls som gisslan i över ett år i Irans huvudstad Teheran.
60 länder har ambassader i Kuwait. Av dem är det bara 3 som klart sagt att de följer Iraks uppmaning att stänga sina ambassader: Filippinerna, Indien och Libanon. Det står nu klart att Saddam Hussein har 2 målsättningar. Att i varje pris behålla Kuwait och att om möjligt undvika ett krig. I det läget har han funnit att civila utlänningar kan användas, och det tycks nu finnas 2 olika grupper av gisslan. Den största gruppen västerlänningar, bland dem främst från USA och Storbritannien, som han hoppas ska skydda honom mot ett militärt angrepp. Och en mindre grupp, de 100 amerikaner med diplomatpass kom från Kuwait nu, och troligen också medborgare från Sverige och andra neutrala länder som man hoppas kunna använda för att tvinga fram en stängning av ambassaderna i Kuwait och ett de facto erkännande av annekteringen av Kuwait.
Och den iranske presidenten Rafsan Hani sa idag i samband med en fredagspredikan att han inte har några invändningar mot att utländska styrkor kör ut Irak ur Kuwait. Men sen måste utlänningarna bort, tillade han. Och det här kan ses som ett första tecken på att Iran håller sig utanför ett eventuellt krig mellan USA och Irak.
Den 25 augusti 1990. Invandringen till Sverige.
vi i Lunchekot uppmärksamma ett debattinlägg idag av förre kabinettssekreteraren vid utrikesdepartementet Sverker Åström. Ett inlägg som går ut på att Sverige måste sätta ett tak för invandringen. Sverker Åström hävdar att det finns ett invandringsmaximum som inte kan överskridas utan allvarlig risk för oacceptabla sociala och ekonomiska problem. I en debattartikel i Dagens Nyheter idag skriver Sverker Åström också att det är rimligt att pröva om den asylsökande är villig och i stånd till att bli en lojal medlem av det svenska samhället.
Det är ju en prövning från de svenska myndigheternas sida. Det gäller att göra ett val. Och då är det olika hänsyn som kan tas. Och då är det ju inte orimligt att man också i den prövning av individen som man gör, gör en bedömning av om vederbörande på ett harmoniskt sätt och i sitt eget intresse kan inpassa sig i svenska samhället. Det är vad jag menar.
Så att en flykting ska uppge att han vill bli svensk för att få komma till Sverige, menar du?
Nej, det behövs inte. Man kan säga tvärtom att det i vissa fall, just när det gäller flyktingar som FNs kommissarien har betecknat som flyktingar, låt oss kalla dem för egentliga flyktingar som verkligen har flytt undan individuell förföljelse. När det gäller sådana flyktingar så är vi ju skyldiga att ta emot dem, man skulle nästan säga utan prövning.
Sverker Åström anser att den nuvarande svenska flyktingpolitiken visar drag av godtycklighet.